Vi var inne på apostlagärningarna. Jag tänkte fortsätta liksom få runda ihop en första tredjedelen av apostlagärningarna ungefär. Och det gör jag då liksom för då, kring Paulus. Hittills har det handlat om Petrus och Johannes och lite såna här. Och nu har jag ju sagt att vi ska inte tänka så mycket på namn, människor. Det är ju ofrånkomligt när man läser apostlagärningarna. Men vi ska alltid komma ihåg att ingen av dem agerade utan att Herren hade lett dem genom den heliga ande att agera. De var utsedd, utvald till ett, och de agerade för Herrens räkning. Så det är ganska onödigt att nämna en massa namn, även om det råkar vara Johannes eller Paulus eller så. För att det var också redskap inför Gud. Hade Helen varit liksom igång på den tiden, då har det stått Helen då istället för Paulus kanske. Så det var lika oväsentligt det, vilket namn det är. De tjänade och det var redskap för Herren. Sen förenklar det ju väldigt mycket för oss människor att veta liksom vilken individ var det som höll på, vilket uppdrag och vilket kall och så. Det förenklar väldigt mycket när vi vet det också då. Vilket verktyg var i farten. Det är klart, om jag ska skruva upp en mutter, jag vet ju Lennart hur det går till. Så det är bra att veta om att jag behöver ha, jag måste veta vad verktyget heter som jag ska skaffa. En fast nyckel eller en skiftnyckel eller någonting. Det är ungefär så man tänker, jag tänker kring det här. Verktygen. Det är bra att veta vad de heter så man vet vad som ska användas eller vad som används. Men det är fortfarande Gud, den store mästaren och skaparen som ligger bakom allting. Kan vi aldrig någonsin glömma. Det heter apostlagärningarna. Och jag tror inte att det är rätt titel. Det skulle heta egentligen den heliga andes gärningar under den här tiden. Vi har ju kommit till 8-9 kapitlet och förra veckan var vi inne lite på bön. Och då fick ni förstå lite att ingen av de här agerade utan att be. Och det här hade ju kommit då genom att de blev andefylld. Joels profetia hade gått i uppfyllelse att alla skulle bli fyllda av anden och så. Och de gick ut och vittnade om Guds storverk. Och de predikade och vittnade om Jesus utan att Bibeln fanns. Märk väl. Den fanns inte då. Utan de hänvisade hela tiden till gamla testamentets skrifter. Som fanns i form av bokrullar och så då. Och som många hade memorerat och hade minnet och så. Så Bibeln fanns inte. Men de använde hela tiden gamla testamentets skrifter. Och Jesu eget vittnesbörd i nära tid som var då, då. För att predika om Jesus. Och det var ungefär deras grundbud. Det säger som Stefanus som vi pratade om ganska nyligt. Som stenades till döds. Han vittnade om Guds storverk. Och han var ingen lärd person. Ändå så kunde han hela historien. Från början fram till Jesus. Och han visade inför det stora rådet att så här har historien sett ut nu i tusentals år. Och ni är folket som har fått lagen. Och ni är så styrnackad och ni bara bekämpar helig ande hela tiden. Det var hans grundbud. Trots att skrifterna han visar hela tiden vittna om denne Jesus som ni har korsfäst. Hela tiden. Och då kommer man ju så småningom in på den person som jag nämnde någon gång förra gången då. Vid namn Saul. När Stefanos då, de bredde ut sina mantlar för honom. Jag läste någon som tyckte liksom att Saul var en ung grabb som vaktade deras kläder. Ja. Det kan man klart, det kanske man kan se det så. Men när man brer ut sina mantlar för någon. Om man dör ju för en konung eller en överhöghetsperson. Och den här Saul, han var en överhöghetsperson. Han var utsänd och han hade uppdrag av rådet. Att söka rätt på kristna. Att hitta dem. Att bekämpa vägen. När vi kommer in i Paulus liv lite mer nu här i 9 kapitlet, då går han och går till rådet där han vill ha ett sändebrev, ett brev som intygar för han ska till Damaskus. Och då vill han ha ett brev som han kan visa upp i synagogerna, att han är utsedd av rådet i Jerusalem att jaga rätt på alla kristna som finns där och föra dem till Jerusalem och kasta dem i fängelsehålor. Det var hans uppdrag. Det är där i handlingen vi kommer in. Och då börjar vi Apostlagärningarna 9 och 1. Saulus, som fortfarande andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Och han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus, strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Rösten svarade: jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så ska du få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet, men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken, och när hans ögon öppnades kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under 3 dagar såg han ingenting, och han varken åt eller drack. Vi stannade en liten stund. Här griper alltså Gud in väldigt dramatiskt mot den som är utsedd av de som korsfäste Jesus och har väldig makt och myndighet. Jag menar, han hade makt och myndighet att beordra döda den personen och döda den personen. Han hade det. Och han gjorde det. Han andades mordlöst mot alla som kristna, de som tillhörde den vägen. Alltså, vilket dilemma för rådet, för fariseerna, för de skriftlärda. Att tvingas acceptera det här. Här kommer en hel skara, och vid det här laget så är ju församlingen mer än 5000 personer. Bra mycket mer. Tvingas, hela Jerusalem håller på att tro på Jesus. Ja, men det är det de har gått och trott på inom judarna i tusentals år redan. Alla helger, alla högtider, alla offerriter som de har hållit, allting sånt, lagen, allting vittnar om Jesus som ska komma. Jesus som ska fullborda allting, fullkomna allting. Jesus som ska bli det nya förbundet som faktiskt ersätter det gamla förbundet. Håller man sig till Jesus täcker man både gamla och nya testamentet. Håller man sig till gamla testamentet, då får man ganska slitigt med att hålla varenda litet bud som finns där. Jesus var vägen. Paulus ville döda alla. Väldigt, väldigt, väldigt typiskt. När sanningen själv kommer in i ett rum så reagerar folk. De som inte tål sanningen gör ofta det. När det kommer en person som är fylld av sanningen, sanning i närheten av sig. Jag har varit kristen länge och har ofta frid och gott samvete och allting. Men en gång vart jag skärad i mitt inre. Och då när det var en afrikansk kristen, en etiopisk hög. Alltså, etiopierna är ett väldigt vackert folk. Den här karen, han var ju lite äldre då, så han hade grått silverhår och lång. Och liksom välbyggd kropp. Och, alltså de pampig på något vis, de här männen och kvinnorna. Nej, heter Geto. Han var profet. Jag vågade nästan inte gå in i rummet där han satt. För jag kände när jag kom till huset där att, oh hjälp, hit vågade inte jag gå in. För det bodde saker som var orent hos mig, som inte skulle vara hos mig egentligen. Men det är klart, tack vare att han fanns i närheten så blev jag varse det då. Och det var ingen fara liksom att gå och prata med han. Det gick ju bra som helst. Men när man pratade om det så kunde jag inte låta bli att berätta vad jag gick och tryck på. Ja, han bad mig för mig lite och så var det klart. Men ändå går man där och var rädd. Lite småskraj. att oj, här kommer är en person som han kommer att lysa igenom mig helt. Och det gjorde han. Det är lite skärande. Men så skulle det vara den gången. Det var till nytta för mig och han fick vara tjänst för Gud. Det är ju sanningens ande vi har att göra med och han var verkligen fylld av den. Den var så fylld så att man kände det rum, man kände det innan man hade kommit in dit. Alltså jag visste inte om att Enigeto var där. Och en annan man jag skulle dit och hälsa på. Men jag kände ändå av det här. Jag var inte ovan att komma till just det huset. Det gjorde jag flera gånger i veckan under en tid där. Men den dagen då Enigeto var där, då var det alldeles särskilt. Och i varje fall, när man ser vad han gör här, Herren. Han stoppar alltså Jesus. Och, eller Jesus stoppar Paulus. På ett sätt som ett vittnesbörd i sig. För när, det står här att ett stort ljus omsluter Paulus. Och det betyder helt enkelt. Du, käre Paulus, du saknar allt detta ljus. Därför valde Herren att uppenbara sig i form av ett starkt ljus. Sen kan man ju tänka sig att det finns så starkt ljus så att man blir blind av det. Ja, ska vi förklara det fysiologiskt eller psykologiskt kan vi komma till den slutsatsen. Men det finns en annan bit. Och det är att vi får ju vad vi såg ut. Och vi får ju det vi förstärker hos oss. Paulus var blind långt innan han var fysiskt blind här. Han var blind för sanningen, han var blind för Jesus och han bekämpade sanningen. Så Gud lät helt enkelt allting som han hade samlat på sig gå i fullbordan här. Därför var han blind. Och så kom det här, tre dagar. Varför just tre dagar? Ja, det kan man undra, men om du läser Bibeln ibland så ska man reagera över att tre dagar är det något särskilt som händer. Ofta. Jesus var nere i dödsriket i tre dagar. Paulus var blind i tre dagar och så vidare. Och vad gjorde Paulus under de tre dagarna? Det vet vi inte riktigt. Men han lär ju ha bett en hel del. Jag tänker själv. Den som han bekämpar. Och när Jesus själv presenterar sig, då säger han inte så här: du som dödar mina lärjungar. Jag är Jesus vars lärjungar du dödar. Så säger inte Jesus. Men Jesus säger så här: det är Jesus som talar, den som du förföljer. Men Paulus har aldrig förföljt Jesus. Men han har förföljt hans redskap. Därför uttrycker sig Jesus så. Det är mig du förföljer, säger Jesus. Inte lärjungarna egentligen, det är mig. Så här blir alltså Paulus blind. Sen kan man läsa om hur Paulus själv beskriver den här händelsen. Den här händelsen har ju Lukas beskrivit. Men om man går fram då till kapitel 22, ja. Där beskriver Paulus själv den där händelsen inför kung Agrippa. Och i Apostlagärningarna 22 kapitlet och 6 versen, då vittnar han alltså inför kung Agrippa och folket i Damaskus. Men då jag var på väg och närmade mig Damaskus, omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade: vem är du, Herre? Han svarade: jag är Jesus från Nazaret, den som du förföljer. De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade de inte. Jag frågade: vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: stig upp och gå in i Damaskus. Då ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Men då jag på grund av strålglansen från det ljusskenet inte kunde se, tog mina förföljare mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Så här beskriver jag alltså Paulus själv det hela. Det är ungefär detsamma. Men han nämner det här med tydligt. Det var bara jag som hörde rösten. Jaha, det går inte att bekräfta det då? Han kanske bara ljuger ihop någonting här. Ja, det kan man ju inte tro. Men i varje fall, det finns ju andra händelser som har varit likadan. Att när Herren uppenbarar sig så är det inte alla som ser uppenbarelsen av något skäl. Olyckligt. Här var alltså bara Paulus som hörde vad Jesus sa, men de såg ljuset och reagerade på sånt i varje fall. Om vi går till Johannes, där var det när Jesus var kvar på jorden. Johannes 12 kapitlet, och det blir väl 27 versen då. Nej, jag börjar från 28. Här börjar Jesus att förstå att hans tid kommer nu. Och då säger han så här: Fader, förhärliga ditt namn. Då kommer en röst från himlen: jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde det sade att det var åskan, andra sa det var en ängel som talade till honom. Vissa tyckte att det var åska, ett möller, ett oljud. Andra tyckte att det var en ängel som talade till honom. Så här var det väl troligen några som hörde vad som sades i varje fall. Men inte alla. Det är inget ovanligt. Det är inte alla som märker av en Guds uppenbarelse så att de vet vad den betyder. Daniel var med om samma sak. Om vi går till Daniels boken, kapitel 10. Och 7 versen. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. De män som var med mig såg den inte, men stor förskräckelse föll över dem så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar, och när jag såg den stora synen försvann all min kraft, och så vidare. Här var det likadant när Gud uppenbara sig i en syn då för Daniel. Han såg den. Och hans följeslagare såg den inte, men de märkte att det var något särskilt på gång. Det var skräckslagen och sprang därifrån. Så visst var det en reaktion. Men själva synen och dess budskap, det var det bara Daniel som fick del av. Och det här är ganska så typiskt när någon får någon sorts uppenbarelse. Det är klart att den som Gud ger uppenbarelsen får den ju. Men det verkar som att det inte är alla som ska ha den, eller kanske någon egen läggning eller någonting. För om du ser om det finns, det kommer ju uppenbarelser nu i modern tid också. Och man måste vara lite försiktig vart man berättar det. För du kan bli mosad om du berättar något fel håll. För vissa tål inte höra sånt. Vissa tål inte höra att Jesus Kristus lever och han har givit mig eller dig en uppenbarelse. För då tycker de att man är så speciell. Ja, vad kan någon göra åt det? Det är väl ingen som är speciell. Om de är liksom redskap i sina liv bara. De som liksom klagar på det, de brukar vara lite högre i huvudet. För de tycks inte vara någon redskap. De har ju en egen vilja. De har ju sitt eget. Ja, de reagerar mest mot det som har med Gud att göra. Och det är likadant idag. Jag kommer ihåg när jag varit frälst. Då fick jag en uppenbarelse. Jag har varit frälst genom en uppenbarelse. Men det var ute på Nötbolandet. Februari kom jag dit. 15 februari. Var jag nykter ifrån. Och så under maj månad. 3 månader senare. Då kände jag att suget började komma. Och då hade jag planerat att jag ska inte dricka något mer i mitt liv. Absolut inte. Och hur löser man det då? Jag hade satsat allt jag kunde på att inte dricka något mer i mitt liv. Men när det här suget kom så var det precis som någonting annat som tog över ens kropp och lemmar. Så man bestämde helt enkelt inte själv. Och faktiskt det var precis så. Det var demoniskt. Den som vi kallar för kung alkohol, det är verkligen en kraftfull demon. Fick jag bestämma om jag vore envåldshärskare i Sverige, skulle jag förbjuda all alkohol, kasta ut allting i Östersjön. Nej, förresten, det är mycket. Då blir det för mycket där. Jag skulle förbjuda det. Och jag skulle bli hatad för det. Bara för att jag visste att det är det bästa man kan göra för folk. Det finns ingenting som dödar så mycket folk på denna jord, räknat in alla krig, som just alkoholen. Det är gott att göra så med det. Det förstör människor och gör dem beroende. Och det är en stor kraft bakom. Och när jag har varit frälst och visste jag av erfarenhet, eller när jag har varit nykter visste jag att erfarenhet. Jag började söka Gud, jag höll på, jag hoppades på Gud mer och mer. Ute i skogen i våren och vårvintern och var blött och halvsnöigt och allt möjligt. Jag skrek och jag bad till Gud. Och det hade gått topp om man skulle hjälpa mig. Men ändå kom suget. Trots det, trots alla mina böner, så kom det suget. Och då hade jag bestämt mig för att jag super inget mer i mitt liv. Det är nog, det är slut här. Jag, inte en gång till. Jag visste om att när suget kommer så klarar kanske någon eller två dagar. Sen sitter man där igen. Super. När det kommer, då hänger jag mig istället. På det viset lyckas jag vara nykter resten av mitt liv. Så resonerar en förvirrad människa som var desperat. Och jag var inte så desperat, för jag hade redan ett rep på ett ställe. Med nödlösning. Men himmelens Gud visste om vart det där repet var. Vart jag hade tänkt gå när största krisen kom. Så när jag gick dit, då väntade han på mig där. Och det var ett ljus. Det var ett ljus. Jag var inte blind, jag var inte bländad. Jag hade redan bekänt Jesus. Jag behövde inte bli blind. Jag behövde bli befriad på annat. Och han gjorde det. Det var det där ljuset. Det är det mesta jag kommer ihåg. Och så det han sa då. Sånt försvinner jag aldrig från mig. Men det var det där ljuset. Det må vara att jag vet att jag upplevt det. Jag vet att det är bibliskt att uppleva det. Men oj, vilket obet man kan få om man berättar det för någon. Så när jag gick med i en församling så trodde jag det här liksom var ju, skulle folk bli glada över att få höra att Gud är aktiv. Och så fick man lika mycket negativa konsekvenser som bemötanden. Så att man började tvivla, är det något fel på den eller vad är det frågan om? Nej, det var inget fel på mig. Men folk kunde inte ta emot det och jag var inte så vis ännu. Så jag visste inte det här att lika lite som när Gud, om någon hade varit med mig, kanske man märkt någonting. Men inte hört vad Herren sa. På samma sätt som det alltid tycks vara när Gud uppenbarar sig på något vis. Så om jag berättar sånt där så kommer någon att tro och någon annan tror inte. Ja, det är ert val. Jag vittnar bara om att Herren och hans storverk pågår också i modern tid. Om man har valt att göra det med mig så har han valt det själv på hand då. Inte på mig. Inte mitt fel. Jag är glad för att det skedde. Men jag vet att det kan ske. Och det här råkar vara mitt livs mest avgörande ögonblick. För hade han inte varit där så har jag varit död 5 minuter efter det där. Så det var verkligen mitt livs mest avgörande ögonblick. Men det lärde mig också hur Gud är verkligen allvetande. Det kallas ju Gud att han är allseende, han är allvetande. Visst visste han, han visste varenda tanke hos mig. Han såg varenda millimeter hos mig. Nu för tiden tycker jag det är behagligt. Men då när man sitter fast i en ond kraft, då tycker man att det är obehagligt. För det här onda, mörka osen, det vill inte bli avslöjat. Och då får man sådana känslor inför sanningen. Jag var ju fri. Och det tog lång tid innan jag insåg att Paulus hade haft någon liknande uppenbarelse här. Nu jämför jag mig inte med Paulus. No way. Men jag kan inte komma från att jag känner igen väldigt väl det här själv. Jag ställde också frågan. Vem är du? Och då sa han, jag är den som du har bett om hjälp. Och sen kom Gud med läkedomen på en gång. Den kan jag berätta. Men jag är hindrad. Jag får inte berätta allt. Därför att om man berättar saker så förtunnas det. Upplevelsen är så viktig för mig. Det är en del av mitt liv. Jag kan inte dela ut det till andra hur som helst. Men till en viss nivå. Och läkedomen, det var det här att när Gud sa, gör dig inget illa, jag älskar dig. Det brukar jag säga ett par gånger om dagen till Jenny. Och Jenny säger det ett par gånger i veckan till mig. Och det är sant när vi säger det. Men här var det ännu mer sant. Jag kan inte beskriva det här. Men Guds ord är sannerligen skapande. För det som jag inte hade någonting av i mitt inre, det var just kärlek. Jag hade växt upp under sånt förhållande, eller i sådana förhållanden. Det var inte den miljön vi växte upp i. Vi växte upp där det var fruktan, förakt och så vidare. Så det var liksom vad vi fick bära med oss när vi växte upp. Kärleksfulla föräldrar, klart de älskar oss. Men de var som uppe i sitt problem, så allt gick ju till deras problem. Man har varit någon väldigt svällfödd på kärlek. Men när Gud sa det, då var det som en del av ljuset materialiseras. Jag kär någon på något sätt. Och en del av det kom in i mig. Sen visste jag att jag var älskad. Alltså det var inte bara så att det var teoretiska ord, utan kärleken var en fysisk sanning. Och den finns som en, ja, vad ska jag kalla den, substans som ska finnas inom oss. Det är inte frågan om känslor bara. Vi kanske kan uttrycka den genom känslor. Men en människa som inte har någon kärlek i sig utan bara hat, han lär inte kunna uttrycka någon kärlek. Så alltså måste man ha det först inom sig. Och det fick jag ju här. Och vet ni, det löste alla mina problem. Det var det som var liksom roten till allting. Och när hans kärlek och sanning fick komma in, så uppenbarade sig mycket. Och det var en läkedomsprocess för mig som var väldigt plötslig. Jag var helt förändrad den dagen. Och en tid efteråt så fick jag uppleva de här 3 dagarna också. Så att jag känner igen även det. Och vad som hände här med Paulus, det är ett identitetsskifte under de här 3 blinda dagarna. Här hade han varit den mordlystne, redskapet för rådet och fariseerna. Pang, boom, Jesus kommer dit, hans ljus kommer dit. Karln blev blind, det var det enda sättet att stoppa honom. 3 dygn efteråt har han blivit Guds barn och Guds redskap. Det är alltså ett identitetsskifte han går igenom. Det är samma som en alkoholist gör för att kunna bli fri. Det går inte att sluta med alkoholen bara. Nej. Man är fortfarande alkoholist, vare sig man dricker eller inte. Man måste, identiteten måste bli ändrad på. Det vart man ju här. 3 dagar vart det för mig oerhört fruktansvärt. När det gamla försvann och innan det nya hade kommit. För då var man, jag vet vad tomhet är. Och det är extremt ångestframkallande. Då behövde man hjälp och stöd. Men jag fick det av en karl som visste ungefär vad det var frågan om. Det var skitjobbigt. Men vad bra det var efteråt. Alltså tänker på dag 2 när man är i den här fasen. Man har inte en aning om vem man är. Jag vet inte längre vem jag är. Jag vet inte längre vad jag tycker eller tänker. Det är ett nolltomt och ingenting. Det gamla är borta. Och det nya har kommit dit men har inte vuxit fram riktigt än. Så när jag läser sånt här i Bibeln så känner jag igen sånt här emellanåt. Jag står inte och dikta upp saker eftersom här. Jag har faktiskt varit med om olika saker och kan vittna om att Jesus Kristus är densamme idag som igår. Det han beskriver i Guds ord, på apostlagärningarna, det sker idag också. Om Gud ska utvärja oss till sådana här stora verk som de här gubbarna fick göra, ja, det finns inget behov av det för det första. För att vi måste tänka på att apostlagärningarna, det startade ju kristendomen. Idag finns ju kristendomen över hela världen. Så det behövs inte de här grejerna riktigt. Däremot så behövs det röster och folk som får de som är Guds barn till omvändelse. Tillbaka till Herren. så att de släpper sitt eget och sin egen väg och går och tillbaka till Kristus och börjar betjäna Kristus och är hans redskap, inte sina egna. Gissa om jag är glad för det huset vi har, men gissa om den ständig påminnelse om vilken farlig väg det är att gå. Visst, hur normal ska jag bli? Jag menar, jag förtjänar Gud bäst och förtjänar mig mest av Guds kraft när jag var som mest onormal sett ur det här samhällets ögon. Liksom håller jag på att köpa bort mig här. Jag menar, det tar tid och energi och kraft där också. Ja, jag tror att Gud har givit oss det där. Jag hoppas vi inte ska fastna i det. För jag vill fortfarande vara en Guds lärjunge och redskap. Jag vill inte vara en svensk husägare. Jag ser det som skillnad. För jag har sett så många människor ätas upp av sin karriär, av sina sysslor, av sina aktiviteter. Så att det är det som är deras liv sen. Det som är själva livet, alltså Jesus Kristus, det är inte säkert att det finns kvar där. Annat än en teori uppe i huvudet. Men att ha en teori uppe i huvudet och ha en levande verklighet i hjärtat. Och det är en milsvid skillnad på mig. Kristendomen är ingen teori. Kristendomen är ingen verksamhet. Kristendomen är ett levande sanning och en levande verklighet som helst hela mänskligheten ska få del av. Om vi går dit så kan det ske. Jag bor ju mänskligheten här i Domsjö, så det är inte så långt dit. Men alltså, om vi öppnar mun någon gång och berättar om vem Jesus är, så blir det konsekvenser. Vi kan bli förföljda och det blir välsignat i Guds hand. Men folk kan bli frälsta också. Ja, då är det perfekt. Folk reagerar alltid på namnet Jesus, även moderna människor.